Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Första gången jag fick ett fint chefsuppdrag så såg jag det som väldigt liksom ädelt och en gåva, och var i början väldigt noga med att det här var något vi gjorde tillsammans. Och sen gick det inte speciellt lång tid innan jag kunde iaktta hur jag kom senare till möten, förväntade mig att någon annan skulle ställa fram kaffe till mig. Jag drack upp mitt kaffe och lät någon annan ta den koppen och disken. Alltså så här beteende som bara månader innan hade varit helt otänkbara, men som jag någonstans körde igång med. Hej och välkomna till podden Dumma människor. En podd som försöker djupdyka ner i våra mänskliga psyken och våra beteenden för att förstå varför vi gör så stolligt när vi borde veta bättre. Med mig har jag Björn Hedensjö, författare och psykolog, som ska guida mig in i den forskning som förklarar varför vi är såna dumma människor. Idag ska vi prata om något så knepigt som chefskap och makt. Och mer exakt ska vi prata om varför man ofta blir en rövhatt när man får makt. Björn, vad var det här för något som hände med mig?
Ja, men det var det här med maktparadoxen. Det är ett begrepp som har lanserats av en psykologprofessor på Stanford som heter Dacher Keltner. Jag ska omedelbart säga att jag har lite av en man crush på honom faktiskt. Mm. Hans bok Power Paradox är superbra. Jag har nästan inte läst någonting som jag tycker har gett mig lika mycket insikt.
Är du en sån då som skriver till honom och berättar det?
Faktum är att han och jag hade ett ganska långt Skype-samtal.
Såklart.
Och det är så himla fint att en Stanford-professor avsätter 40 minuter för att snacka med mig.
Så nu får vi verkligen first hand kunskap om maktparadoxen. Vad är den?
Ja, just det. Maktparadoxen är alltså, Dacher Keltner har forskat om det här i 20 år, makt och maktrelationer. Och han har sett det här mönstret att det återkommer hela tiden. Nämligen att det som ger oss makt är tvärt emot vad många tänker sig. Positiva beteenden av olika slag. Att man är generös, omtänksam, delar med sig, lyssnar aktivt. Att man är rätt sådär helylle.
Mm.
Det gör att ens inflytande ökar över tid. Så att man får makt. Men
man blir en sån som folk lyssnar på i gänget. Man kanske till och med blir chef på organisationen.
Yes, man blir en förebild och får inflytande. Men det som händer då när man får makt och inflytande är att makt korrumperar. Och den gör det snabbt, så att då börjar vi med antisociala beteenden av olika slag.
Ja, för när du säger korrumpera, för mig låter det ordet som att jag plötsligt börjar liksom sticka till folk pengar eller liksom, alltså så här, muta till höger och vänster. Eller så här. För min var inte det vad det handlade om. Det var ju mer att jag bara kände att jag plötsligt så här, lätt koppen stå.
Ja, rövhatteri light. Ja. Och så kan man väl säga att sticka mutor till någon är mer avancerat.
Mm.
Men det som händer då är att vi över tid förlorar makt och inflytande på grund av att vi så att säga, tappar de liksom beteenden som lyfter oss till makt till att börja med. Vi tänker väldigt ofta på makt som någonting som vi associerar till militär makt.
Mm.
USA är mäktiga för att de har största armén, eller på liksom politisk makt, presidenter och så vidare. Men makt finns i alla relationer. I precis alla relationer, i ditt kompisgäng finns det liksom en maktdynamik. I din relation hemma finns det en maktdynamik. Och man kan se då i så här observationsstudier och så att på, är man på sommarkollot eller i skolklassen eller när en ny grupp bildas, så kan man ganska snabbt se hur maktrelationer utvecklas. Och någon vecka in så kan de flesta i gruppen ange någon slags, liksom ranka personer efter inflytande i gruppen på ett ganska samstämmigt sätt. Så att i alla relationer förekommer makt. Så det är inte bara den här militära och politiska makten som vi traditionellt har tänkt på.
Och vad innebär det att ha makt och inflytande? Vad får
ja,
man
så
då?
Som vi definierar det här är att det är att utöva inflytande över andras beteende eller livsbetingelser.
Mm.
Så att då kan man vara en yogaprofil på Instagram med 6,7 miljoner följare och ha väldigt stort inflytande. Såklart, man behöver inte vara liksom Pol Pot för att ha makt i den här definitionen. Men det kan också vara den person i klassen vars klädstil andra vill imitera, eller att man så att säga gör som den personen föreslår, eller den som utövar inflytande över andras beteenden eller hur de lever sina liv.
Hello Peter. What's happening? I'm gonna need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around 9, that would be great. Okay?
Det finns knappt något som är så tacksamt att skildra i film och tv som riktigt usla chefer. Jag tänker på klassiken Office Space.
Oh, and I almost forgot. I'm also gonna need you to go ahead and come in on Sunday too, okay?
Dolly Parton som blir sexuellt trakasserad av sin chef i 9 to 5.
Hold it right there.
What?
Turn around a second.
Something wrong? I got something on my dress?
Nothing is wrong. Matter of fact, everything is very, very right.
Den genomonda chefredaktören i Djävulen bär Prada.
I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment.
No, I'm so sorry Miranda. I actually did confirm last night.
The details of your incompetence do not interest me.
Och givetvis på den plumpa Michael Scott i The Office.
If I had a gun with two bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice.
No.
Okay.
You were being really funny and then you went too far.
Och det känns ju troligt att de här chefsskildringarna blir så där oerhört populära, just eftersom att nästan alla kan känna igen sig i hur det är att ha en rätt oskön chef. Du sa här i början att makt och inflytande, det är någonting som ges till dig när du besitter vissa egenskaper. Vilka var de här härliga egenskaperna? Upprepa dem så vi alla kan skriva ner dem och skaffa oss lite inflytande.
Mm. Ja, men det är då sånt som man har sett i mängder av sina observationsstudier, just från sådana miljöer som sommarkollo, skolklasser, nybildade grupper, team på företag och såna saker. Då är det sådana egenskaper som att visa öppen entusiasm, att prata öppet i gruppen, att göra vågade utspel av olika slag, visa intresse för andra, vara vänlig och omtänksam, våga visa svaghet hos sig själv, att vara samarbetsorienterad på olika sätt, lyssna aktivt och uppmärksamt.
Nu ser, hur, alltså, ser du hur aktivt jag lyssnar nu, Björn, när du pratar?
Jag ser att du lyssnar otroligt uppmärksamt. Mm. Och att visa tydligt att man lyssnar på andra, den sortens egenskaper.
Så en sån människa blir elevrådsordförande och då börjar han, hon spåra ur.
Precis, då går hon och snor chokladbollar i skolfiket.
Ja, men är det så? Alltså, vad är det som händer?
Nej, men det som händer är att ganska fort när vi får makt så får vi, det finns ett bra uttryck på engelska som är sense of entitlement. Vi känner att vi har rätt till vissa saker som andra inte har.
Mm, just det.
Jag har varit med om det själv faktiskt. Jag var en slyngel runt 30. Mm. När jag fick ett chefsjobb som jag på pappret var grovt underkvalificerad för. Det kanske jag var i verkligheten också. Nej, men det gick helt okej. Men när jag fick det här jobbet, det kom lite som en blixt från klar himmel, så fick jag en jättestor löneförhöjning och jag fick rätt mycket så här personalansvar och sånt där som var nytt för mig. Och jag minns att jag fick en sån här rush, liksom fysisk rush. Gick ganska snart efter det och köpte en BMW av alla bilmärken. En ny BMW, en sån här ny bil. För att, ja, jag vet inte riktigt varför. Men nu när jag pratar om det här så känns det inte som jag, liksom. Men det gjorde jag i alla fall. Hade väl den där i en vecka när jag blev stoppad av polisen. Jag var ute och körde på E4 på väg till något möte. Det var i 130 km/h på en 70-sträcka.
Oj.
Och polisen var så här, schysst BMW, den nya modellen va? Du, kan du ge mig lappen nu, grabben? Så att mitt körkort åkte där och då.
Och det tänker du har att göra med chefsrollen? Alltså dina, att du...
Ja, alltså... Ja, att köra liksom 60 km i timmen för fort på en 70-väg.
Du behöver inte hålla dig till hastighetsgränserna som andra. Nej. Du är chef.
Exakt, och det roliga var att jag känner mig så fruktansvärt kränkt, vilket också ligger i linje med det här att man på något vis känner att man är lite above the law på något vis.
Just det.
Vilket också är något man kan se i den här forskningen.
Ja, för det där är intressant, det där är ju inte bara ett beteende som de du då liksom ägnar åt inom chefsrollen, utan då tog du ju mer i ditt korrumperade översittar beteende utanför. Alltså in i bilen och in i trafikhastigheterna.
Ja, och det ser man också då i forskningen att det här är liksom rövhatteriet. Det omfattar inte bara jobbet utan även andra dimensioner.
Berätta, jag vill läsa mer om den forskningen. Berätta.
Mm. Till exempel, folk som tilldelas maktpositioner ser man då i experiment.
Mm.
Även om det är så att säga randomiserat att du av en... Nu ska du vara ledare för den här gruppen.
Mm, den här veckan.
Ja, precis. Eller, ja. Att de blir rätt snabbt sämre på att avläsa känsloreaktioner hos andra.
Oj.
Jämfört med övriga så att säga, kontroller som inte har tilldelats med chefspositionerna.
Man slutar bry sig eller så slutar vara uppmärksam?
Man blir mindre empatisk. Mindre uppmärksam på signaler om andras mående helt enkelt. Och det finns också en studie som jag tyckte var väldigt intressant i det här sammanhanget visade att man stack in folk i sådana här fMRI-kameror, magnethjärnskanning.
Alltså kolla hur hjärnan jobbar.
Kolla hur hjärnan jobbar i realtid.
Mm.
Och så fick man de här personerna att tänka på klasskamrater.
Ja, personerna var elever av något slag.
Ja, just det. Mm. Och då visade det sig att personer i den här studien som kom från en mer rikare bakgrund.
Mm.
Det var mycket lägre aktivitet i de här klassiska empatinätverken i främre delen av hjärnan jämfört med folk som inte var så rika när de pratade om klasskamraterna.
Så att rika skolbarn kände inte lika mycket när de tänkte på sina kamrater?
Ja, de verkade inte så värst intresserade kan man väl säga.
Ta skorna! Du kan bli fläckad på vår äkta matte.
Finns det falska mattor?
Ja då. Här är vardagsrummet.
Här är en modell av vår ena båt. Gefonerna.
Vilken fin passé.
Rör inte!
Varför inte då?
Den är fettfläckar från fingrarna, fattar du väl? Eller alla saker. Rör förbud!
Det finns en studie som jag tycker är väldigt talande där man också slumpmässigt utsåg någon som skulle vara ledare i en grupp när man skulle utföra en slags uppgift. Och man stängde in dem i någon hotellobby eller vad det var. Och efter ett tag så kommer det är då tre personer i den här gruppen. Mm. Och efter ett tag så kommer det in en forskningsassistent med fyra kakor på ett fat. Och det man kunde se var att den här personen som hade slumpats till chefsrollen i gruppen mer än dubbelt så ofta tog två kakor. Är du med?
Ja, jag är helt med. Alla andra, så här, det räcker till en var och sen blir det en över, ja, och den skulle kunna dela på allihop. Men chefen säger att det här...
Jag har rätt till
två.
Min,
ja. Även om man
min,
vet
det
att
min
det är...
birthright.
Ja, om man vet att den här chefsrollen fick jag av en slump. Jag har inte förtjänat den.
Den här chefsrollen fick jag för en slump för en timme sedan. Ja. Nu förtjänar jag dubbelt så mycket kakor som er övriga i gruppen.
Fler egenskaper som förändras när man blir chef.
Ja, gör oss mer impulsiva och benägna att köra mer vårdslöst, precis som jag gjorde i det här fallet. Och jag tror att det var Dacher Keltner, eller det var i alla fall på Stanford, som man gjorde en studie där man stod vid ett övergångsställe och så kodade man bilarna som körde vid övergångsstället som antingen en dyr bil eller billig bil, en så här enkel indelning i två grupper. Och så tittade man på i vilken utsträckning de stannade för gångare. Mm. Och 0% i billiga bilar fortsatte köra när det stod gångare och ville gå över. 46% av de dyrare bilarna körde bara på fastän det stod folk som ville gå över.
Alltså, gud, det här är ju skakande. Och jag börjar gärna tänka, kan det vara så att du fick råd med den dyra bilen för att du är en personlighetstyp som roffar åt dig? Delvis antar jag att det kan vara så. Att personlighetstypen oempatisk, tar det jag vill ha, kör som jag vill.
Ja,
kanske
precis.
Eventuellt, åtminstone till en början, kan lyckas få råd med att köpa en bil.
Ja, men det är helt rätt. En sån studie säger ju ingenting om orsak och verkan egentligen. Mm. Men det gör ju däremot den här studien med kakorna då.
Ja.
Och många liknande studier. En sån här rolig detalj bara från den här studien där man kollade de här dyra bilarna som inte stannade för BMW, Mercedes och sådär, självklart. Men vet du vilka som var allra värst?
Jag säger Lexus.
Prius.
Miljöbilen?
Miljöbilen. Så det tycker jag var en intressant observation, att då kan man tänka sig att det
sätter
är...
sätter igång tankar.
Det sätter igång tankar, att det kan vara lite så här...
Entitlement i ordets alla bemärkelser. Verkligen.
Entitlement i ordets alla bemärkelser, att jag är en medveten miljövän, men jag är också en person som faktiskt inte stannar för folk som vill gå över.
Jag vill rekommendera alla som lyssnar att titta på South Park-avsnittet som handlar om the smug... smug istället för smog. Ni vet det här molnet som hänger över... London som består av avgaser.
Ja.
De börjar köra med miljöbilar allihop och konsekvensen av det är att de börjar fisa väldigt mycket och prata med stängda ögon för att de är så ofattbart självgoda.
Det finns ett korn av sanning där, ska jag säga.
Wow, so everyone here drives a hybrid, huh? Oh, of course. We're a little more progressive and ahead of the curve here in San Francisco. Anyway, I'm sure you'll find it much better here. Yes, you'll find that San Francisco is pretty much more open-minded and grown up than the Midwest. We're just a little bit more protective of our environment here in San Francisco.
Det finns ett väldigt, väldigt klassiskt psykologiskt experiment som kallades the Stanford Prison Experiment. Har du hört talas om det?
Det här när man delade upp hälften hälften.
Ja, frivilliga studenter fick simulera.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Det är någon slags fängelsemiljö. Hälften slumpades till att vara vakter och andra hälften till fångar. Och det fick avbrytas efter 6 dagar för att det visade sig att de här vakterna inom citationstecken blev så himla elaka och allmänt gräsliga så att det funkade inte längre. Det var sån nivå på otrevligheterna så att de fick avbryta experimentet, som, ska jag säga, har blivit ganska ifrågasatt efteråt. Att det var lite tveksam metodologi, att man tror till exempel att den här forskaren som var ansvarig för experimentet påverkade de som skulle vara vakter på olika sätt och sådär.
Vi vill att dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Vi vill dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein.
När man läser sin historia eller tittar på omvärlden och ser de här som despotiska, elaka världsledarna eller cheferna, så tänker man, hur kunde folk välja hen? Alltså, hur kunde man rekrytera den här till chefsposten eller lägga sin röst på den här självupptagna dåren? Hur förklarar du det?
Ja, alltså ganska ofta är det väl, då är det ju ofta liksom brutalt våld, alltså att man har någon slags statskupp kanske och mördar de som konkurrerar och styr med skräck och på olika sätt, att hop dem våld och sådär.
Det man kan... jag tänkte på var, kan det inte vara alltså just powerproduktionen, de började som givmilda och generösa och sen hamnade de i presidentstolen och då... korrumperades de.
Du tänker personer som har spårat efterhand.
Ja.
Ja, jag kommer tänka på ett exempel av den här Ugandas nuvarande statschef eller ledare, Museveni tror jag han heter, som uppfattades som en ganska progressiv kraft i början, men sen så blev väldigt oskön med åren, för att uttrycka sig milt.
Do you personally dislike homosexuals?
Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting.
Inför det här avsnittet när vi skulle spela in det, så har jag hamnat i samtal om det här flera gånger, för att just de här exemplen du pratar om, att så här, cheferna också kör bil för snabbt och är mindre empatiska. Oj, vad det klingar bekant i folks öron.
Jag har sett det också. På arbetsplatser, någon kollega har klivit upp ett pinnhål och blir lite dryg.
Ja.
Det
känns som något väldigt många känner igen.
Ja, det är nog lite allmänmänskligt.
Det känns också som någonting som folk gärna pratar om. Vi är väldigt förtjusta i att glatt konstatera. Forskningen bevisar att chefer är,
ja, men det ska jag säga att det är en sån här grej som jag tror att jag nästan har sett lite så här intuitivt. Jag har tänkt så här, okej, nu går du runt och är stroppig och dryg, men tänk om vi möts i yrkeslivet igen om 5 år och du söker jobb hos mig eller hos någon annan som du går runt och är stroppig och dryg mot. Alltså att det är lite kortsiktigt. Och det är väldigt intressant att se hur forskare har kikat på hur vi skvallrar om chefer och arbetskamrater och så. Och skvaller kan man egentligen se som en så här ständigt pågående förhandling om en persons status i en grupp. Alltså deras informella inflytande.
Just då, beter jag mig illa mot dig så kommer det kunna läcka ut via skvaller.
Ja, jag läste någonstans att sånt här yrkesrelaterat skvaller i någon studie fördes i snitt vidare 2,3 gånger från en person till nästa och tenderar att komma ganska långt.
Mm.
Och det var någon annan studie där man hade följt folk i finansbranschen som alltså bytte arbetsplats och liksom kollat hur länge rykten om dem hängde med till nya arbetsplatser, och det var längre än vad man kan tänka sig. Där de till exempel fick stämpeln som en egoist som bara bryr sig om sig själv. Och då blev det väldigt problematiskt för dem att utöva inflytande i sin nya arbetsgrupp. Och det är väl del av den här maktparadoxen, tänker jag. I ett tidigare liv så var jag journalist på en ekonomitidning. Och det var ett stort avslöjande om ett svenskt företag. Massa skandaler i det här finansbolaget. Och då så kom informationen till journalisterna från receptionister, städare och annan personal som chefer i det här bolaget hade varit fruktansvärda med.
Mm.
Och de delade glatt med sig av information om de här certifierade skitstövlarna. Så rövhatten är sårbar i kris, och det är väl del av den här maktparadoxen att det är ingen som kommer lyfta ett finger för dig när det börjar blåsa. Medan om du är en person som fortsätter med massa positiva eller prosociala beteenden, då kommer du ha en fanbase som backar dig.
Alltså i dagens digitala samhälle känns det dessutom som att alla snar där, så det är alltid från liksom, ingen kommer undan.
Nej, alltså, MeToo är väl ett jättebra exempel på det. Även om det nu är så här ett år efteråt så funderar man på långsiktiga effekterna och så. Men jag skulle tro ändå att en långsiktig effekt blir att folk är kanske mer medvetna om att saker och ting kan komma tillbaka och bita dem.
Check yourself before you. Det är hiphop.
Ja, just det.
Jag vill att du svarar.
Det där är ju check yourself before you wreck yourself.
Nu pratar vi mycket om så här, chef och någon form av liksom, formell makt som ofta hänger ihop med ekonomi. Men jag var på ett seminarium som handlade om konstnärlig frihet och liksom, genikulten. En annan typ av makt och status som kanske inte alltid är kopplad till att du står och bossar över folk. Och där man då såklart väldigt tydligt hade sett hur ju mer geniförklarad det blir, desto större friheter tar du dig. Både hashtag MeToo med andras kroppar eller med andras mående.
Ja, det är ju det här rätt upp och ner. Och det tycker jag också att man har läst lite grann om nu i samband med MeToo. En del av de här bekännelsehistorierna, svenska och utländska, att det beskrivs nästan som något som kom lite smygande.
Och då tänker jag också att det var nog riktigt många personer i chefsroller som darrade lite hemma och visste att nu sitter det receptionister och städare och medarbetare där ute som vilken sekund som helst kan liksom sänka mig. Och kanske ganska få som faktiskt visste att jag sitter säkert.
Mm.
Har någon haft något emot mig som sagt det till mig och vi har rätt ut det. Finns det någon poäng med det här beteendet? Alltså, fyller det liksom någon funktion? Alltså, blir man en bättre chef när man är mindre empatisk? Jag förstår, det låter som att det är en ledande fråga, men helt ärligt, är det så att de beteenden man lägger sig till med faktiskt också tarvas när man är chef? Du behöver åka bil snabbt. Du kan inte bry dig om fastighetsgränser, för då lägger du för mycket tid på att tänka på andra. Det har du inte tid med när du är chef.
Ja, alltså enligt Dacre Keltner och hans forskning så finns det ju egentligen inte någon, eller det straffar sig. Det straffar sig, det gör att du förlorar inflytande över tid.
Ah, så det gör det hela till en loop.
Ja, det gör att du tappar ditt inflytande därför att ingen har egentligen lust att göra någonting för en rövhatt.
Nej, ja, just det. Så inlyssnande, gullig, glad blir elevrådsordförande som börjar köra bil för snabbt och lämna kaffekoppar hur som helst och blir sen bortvald.
Ja.
Men det finns någon som klarar sig.
Det finns de som klarar sig, absolut. I vissa kontexter så lönar det sig att vara rövhatt. Men känner du till Machiavelli?
Ja, ja, ja.
1500-tal någonstans i Italien. Och han skrev om det politiska livet då. Han skrev en bok, Fursten, som handlade om hur man skulle navigera sig fram till makt. Mm. Och det skulle man göra genom att vara en fullfjädrad rövhatt, verkligen, på olika sätt. Och Dacre Keltner menar då att vi idag väldigt mycket präglas fortfarande av den här supergamla boken, fastän det har hänt mycket i världen sedan dess och liksom maktbegreppet är egentligen något helt annat nu än vad det var då.
Ja, men om det nu är så att du med makt blir en person som lägger till med vissa beteenden som inte är sympatiska, så kanske de beteendena blir vad vi förknippar med makt och chefsroll. Så att om jag sitter och ska rekrytera chefer så kommer jag tycka att den här mjuka, inkännande, glada typen absolut inte känns som en chefstyp, medan den här liksom pekar med hela handen, kommer med BMW:n, kanske mer så här är vi rätt skrot och korn, att vi liksom förknippar rövhatsegenskaperna med bra chefsegenskaper bara för att de har blivit så utbredda.
Så kan det nog vara, och så tänker jag ibland när jag ser folk liksom helt okritiskt idolisera personer som ändå var dokumenterade rövhattar. Mm. Alltså ta en sån som Steve Jobs, Apple-grundaren, som ju bevisligen var ett sånt otroligt geni. Superbegåvad.
Han var bra på data.
Han var mycket bra på data. Inte snack om den saken. Men bland fanboys och fangirls så tenderar man att liksom omfamna hela honom. Mm. Och liksom också hans här lynnighet. Och han var ju en rätt fruktansvärd chef. Mm. Reste sig upp på möten och skrek fucking dickless assholes. Det var liksom så här standard fras som kunde, det var liksom inget konstigt.
Tror vi att han hade såna egenskaper redan innan, och hade han haft det hade han kunnat uppnå den positionen?
Alltså... Ja, det är det som är min poäng, att då får man tänka att Steve Jobs byggde det här fantastiska företaget och alla de här otroliga produkterna trots det här, inte tack vare.
Just det.
Ja. Så att jag tror att man får försöka liksom bli bättre på att separera vad det är hos en person som gör den framgångsrik, och det är nog inte att de är lynniga rövhattar.
Men du Björn, om jag nu skulle, du nämnde tidigare när du blev chef när du var 30 år, om jag nu skulle erbjuda dig ett riktigt fläskigt chefsjobb, vad skulle du göra för att på något vis vilket förarbete kan du göra? Hur kan du göra för att garantera att du inte ska bli en riktigt risig typ efter ett tag?
Jag tror att man får vara väldigt uppmärksam på de här signalerna om sig själv, och det är som med många av de här psykologiska fenomenen som vi pratar om i den här podden, att bara få upp ögonen för att det faktiskt funkar så här. Då kan man liksom kväva det lite i sin linda. Jag kanske kan låta bli att köpa en BMW till att börja med.
Ja, det generellt. Ja, man ska iaktta sitt eget beteende.
Ja, precis. Jag tror att man kan tänka att man nästan ska schemalägga sin empati på något vis. Att man ska vara väldigt uppmärksam på, okej, nu sitter jag ner med min kompis sedan 20 år. Har jag pratat om mig själv i 10 minuter? För att jag är en så liksom otroligt viktig person nu.
Just det.
Det kanske är dags att jag spelar över bollen.
Och samma sak när det kommer till så här idéer. Att så här bara förvänta sig att ens idé ska alla självklart hålla med om att den är kanon, för att säga, den var ju min. Så bara, eller nej, det är faktiskt dags att ingen håller med.
Ja.
Ja.
Så att liksom aktiv uppmärksamhet på andra, för att man hamnar rätt mycket i sitt eget huvud när man tilldelas makt eller jobbar sig till makt. Mm. Och sen, jag vill tillägga då om att det handlar inte om att man ska vara en mesig mjukis för att stiga i inflytande och så, utan det är ingenting som ger dig inflytande.
Nej.
Utan man kan fortfarande vara liksom beslutsför och hård mot de hårda och tuff och rättvis, men det handlar om att man inte lägger sig till med de här jag är för mer än andra och kör över folk, så sparka neråt mentaliteten.
Och gör man det, det är det som verkade vara hela tjusningen med den här powerparadoxen, att lägger du det till med de där, det risiga beteendet, så kommer du att förlora makten.
Ja.
Vad är det som gör att man blir sån när man får inflytande? Varför fortsätter man inte bara på samma härliga väg? Är det enkla svaret för att man kan?
Det är väl det, kanske. Att man på något vis upplever att man inte behöver andra i samma utsträckning. Att det blir lite så här energispar. Det behövs inte.
Exakt. Hur är du liksom glad eller ledsen? Har ingenting med mitt välmående att göra, för jag har det gott ställt.
Det kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara en funktion i ett sånt beteende. Men det är ju kortsiktigt då.
Gud, jag känner att jag måste börja ett nytt liv. Det är lite stressande. Alltså, det känns som att både vetskapen om att vad du än gör så kommer du börja bli korrumperad när du får inflytande, och också att allt dåligt du gör hänger kvar. Men det är kanske precis så här man ska känna för att någon gång kunna bli en bra chef.
Absolut.
Att det spelar roll.
Det här spelar roll, och jag tror verkligen att det här är en sån här psykologisk kraft som man verkligen kan jobba med aktivt.
Mm. Att
man kan bestämma sig för att vara mer empatisk. Man får liksom låta beteendet gå före. Skapa en struktur för det kanske, att nu när jag kommer in på morgonen så tar jag liksom 30 sekunder per medarbetare. Kör en check-in, kolla läget, eller lite beroende på vad man har för arbetssituation eller så. Och att vara uppmärksam på sitt eget sense of entitlement, att känna att man förtjänar en väldig massa. Gör jag verkligen det? Mm. Förtjänar jag att inte släppa över den här gången här?
Mm. Och båda de här grejerna tar tid, men det gör å andra sidan att ta nytt körkort och att söka ett nytt jobb.
Helt sant.
Det var allt för Dumma människor den här veckan med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande, briljanta producent Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om varför du aldrig någonsin kommer att lyckas omvända någon som har fel i ett gräl på internet. Och vi har en mailadress också. Den lyder dummamänniskor@gmail.com, och ni får gärna höra av er till oss med frågor, idéer och sponsförslag. Men ni behöver inte mejla mig och berätta att spelet som jag pratade om i förra avsnittet om Dunning-Kruger-effekten, att det inte heter Orangina utan det heter Orangino. För det har jag redan påminns om. Orangina är nämligen en apelsinläsk. Orangino heter spelet. Tack!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.